Månadens ansikte i november är en nybliven 65-åring och en riktig profil inom Synskadades riksförbund. Den 29 oktober gjorde Lundabon Lars Eisner sin sista heltidsarbetsdag som föreningsadministratör i SRF Lundabygden. Men han har långt ifrån släppt sina engagemang.
Jag känner ju inte av att jag har fått så förbaskat mycket mer tid än så länge. Det har ju gått så kort tid sedan från 1 november och fram till idag. Men sen kommer jag ju att fortsätta att engagera mig inom SRF. Jag menar, jag har engagemang på distriktet. Jag sitter i granskningsutskottet på Riksförbundet. Jag sitter i förbundsstyrelsens biståndsgrupp. Och de kommer jag ju fortsätta med. Likaså så jobbar jag 20 timmar i månaden här på SRF Lundabygden. Och tycker att jag får för lite att göra så får jag väl hitta på något. Jag hoppas framförallt att jag får tid att läsa mer än vad jag har hunnit med tidigare. Det har blivit perioder där jag inte har läst alls. Jag hoppas jag får mer tid för detta.
Vad har du fler för liksom hobbies och sådär som du gillar att göra när du är ledig då?
Jag går gärna ut och lyssnar på musik. Levande musik så att säga. Och då får det vara både jazz och det får gärna vara blues och det får väldigt gärna vara visa. Så det försöker jag också upprätthålla.
Sen finns det ju en fråga som alla våra sådana här månadens ansikte får, nämligen hur ser du ut?
Det är ju en enkel fråga för en som inte har sett sig själv i spegeln på 35 år. Nej men alltså, jag tror att jag är grå i håret. Eller jag vet att jag är det. Och att jag är tunnhårig är också ganska enkelt att känna efter. Jag är skäggig. Har mustasch och skägg. Jag är 1,72 lång. Jag väger lite för mycket. Jag är alltså glad i mat. Lagar gärna mat. Och ja, jag går helst omkring i jeans. Och en skjorta. Ibland har jag kavaj, men väldigt sällan. Och ögonfärgen vet jag inte. De har varit bruna, mina ögon, men nu tror jag de är gråbruna eller någonting sånt där.
Jag skulle vilja säga att de är inslag av blått också. Mer blått än brunt i så fall.
Ja, okej. Okay. Jag återgår. Det är regredieringen. Ju äldre man blir så... För att alla barn är väl blåögda när de föds, tror jag. Så att det är väl dit det är på väg.
Du nämnde vikten här, så tänkte jag undra om det är mat eller öl i den kaggen. Men du sa mat, så...
Ja, det är en och annan öl också såklart.
Det är det, ja.
Ja. Öl tycker jag nämligen om. Och jag tycker att det är kul med öl. Alltså jag har ju läst om öl också. Bara, det är inte så att jag bara har druckit öl, utan jag har läst om öl också. Eftersom jag tycker det är en spännande dryck.
Det är alltså 35 år sedan minst som Lars Eisner kunde se sig själv i spegeln. Hans RP är ärftlig från mammans sida och redan som barn upptäckte han att han inte hade något mörkerseende. Idag är han van vid tingens ordning. Han har lokalsinne och klarar sig övrigt också bra. Synskadan hämmar honom inte. Och för att han skulle nappa på något implantat, ja, då får allt forskningen komma bra mycket längre.
Jag har ju hört nu de sista veckorna här, så har man ju diskuterat väldigt mycket den forskning som har skett i Tyskland. Och där man har haft någonting som något chip eller någonting som man sätter in och får näthinnan att fungera lite bättre. Ska jag genomgå någonting sånt där, då ska det inte bli så som man pratar om i den här samband med den här forskningen. Man kan se konturer, det är någon som har kunnat läsa jättestora bokstäver och så vidare.
Det är inte lönt liksom?
Nej, det är meningslöst tycker jag. Alltså, ska jag se, då ska jag se ordentligt. Alltså, så att jag upplever, jag kan se och läsa och så vidare och så vidare. Men annars tycker jag det är meningslöst. För att det ställer bara till det. För att men nu vet jag vad förutsättningarna är. Jag ser ingenting. Och därmed så anpassar jag mig till det förhållandet. Det finns ju säkert många som tycker att jag säger saker nu som är jätteknäppa. Men för mig som person så spelar det liksom ingen roll om jag ser skuggor eller konturer eller och så vidare. Det hjälper mig inte, tycker jag.
Du har aldrig haft ledarhund, va? eller?
Nej. Jag är alldeles för lat för att skaffa mig ledarhund.
Alltså.
Nej, men alltså jag tycker alltså att det är 4-5 gånger om dagen så ska man ut, oberoende av om det flyger järnvägsräls i luften eller om det regnar småspik eller om det är snö och kallt som attan, så ska man ut. Och sen ska man, det är inte bara det, du ska träna hunden hela tiden. Du måste röra på dig hela tiden för att hunden ska få jobba, därför att hunden mår inte bra om den inte får jobba. Du ska alltid ha hunden med dig, hur bra eller mindre bra det är, och så vidare. Så att jag tycker att jag klarar mig så pass bra själv.
Jag har ju frågat runt lite inför den här intervjun då och liksom för att få lite tips och sådär. Och så har jag frågat runt om dina goda och mindre goda egenskaper och sådär. Mm. Så jag tänkte läsa upp listan och se vad du tycker, om du håller med eller inte. Ta de goda först. Då har vi generös, klartänkt, kan formulera sig, har detaljminne, vänfast, begåvad, ordningsam, gör inte skillnad på folk och inte rädd att visa känslor. Kommentar.
Ja, det var ju oerhört positiva omdömen, och det mesta kan jag väl skriva upp på.
Vad kan du inte ställa upp på då?
Jag hoppas ju att det är rätt det där med att jag inte gör skillnad på folk och folk. Det är möjligen då någon annan som ska bedöma. Men jag försöker självklart att inte göra skillnad på folk och folk. Jag är ganska tålmodig, även när det liksom inte funkar direkt mellan mig och någon annan.
Listan över mindre goda sidor eller mindre goda egenskaper då? Då har vi, det kanske hänger ihop med det. Envis, nyfiken, har humör och kan bli arg. Vad står det? Obenägen att motionera och seg på att ta till sig ny teknik.
Ja, det sista stämmer väl till viss del. Så småningom när jag känner mig motiverad, då tar jag ju till mig ny teknik. Men jag är ju inte först på plan när det gäller det. Jag behöver inte ha ett nytt hjälpmedel bara för att det just nu har kommit, utan jag ska först se att jag behöver det här hjälpmedlet. Eller det tog lång tid innan jag så att säga skaffade Mobile Speak, innan jag insåg att ja, men jag måste skaffa mig det. Och det har jag ju sen då kunnat använda på ett bra sätt. Och successivt har jag ju också börjat använda det på flera olika sätt. Så att, och jag menar, jag är nog förhållandevis duktig på att använda en dator efter många år, där jag då ser att här finns det möjligheter. Och då lär jag mig det också. Så jag har fortfarande någon förmåga kvar att lära mig saker. Ja, jag kan bli arg. Men jag är avsevärt mycket bättre på det nu, att så att säga bita mig i tungan och vara tålmodig, än vad jag har varit. Successivt så har jag nog lärt mig att faktiskt hålla ordning på min tumör.
En stor del av vuxna Eisners liv kan sammanfattas i tre bokstäver. SRF. Han har bland annat varit kanslichef både i Stockholms- och Skånedistriktet. Politisk sekreterare på Riks. Han har suttit i styrelsen för SRF Nynäshamn som han var med och startade 1977. Och nu de tre senaste åren har han varit föreningsadministratör i SRF Lundabygden. För länge sedan var han också partipolitiskt aktiv för Vänsterpartiet i Nynäshamn. Och han blev så sent som inför årets val ombedd att ställa upp lokalt i Lund, men han tackade nej. Han säger att det, då som nu, inte går att ha partipolitiska band om man ska jobba intressepolitiskt för SRF, med och mot alla partier. För uppdragen finns ju som sagt kvar även efter pensionen. När jag ber honom berätta vad han brinner mest för får jag inte ett ämne utan flera. Habilitering och rehabilitering, biståndsarbete, tillgängligheten, barn- och föräldraverksamheten och att arbeta för att det blir möjligt för synskadade att få jobb. Och på tal om jobb så har han faktiskt haft ett civilt sådant.
16 år tror jag det blev på Försäkringskassan. De första åren jobbade jag på lokalkontoret, eller ett år drygt, i Nynäshamn som handläggare. Och sen så gick jag en aspirantutbildning. Det var alltså en blivande lokalförenings eller lokalkontorsföreståndare. Och sen jobbade jag som lokalkontorsföreståndare på ett antal olika lokalkontor. Vi ambulerade då, vi var en grupp som hjälpte till där föreståndarna blev sjuka eller de skulle ha semester eller man behövde reda ut. De hade lite grann misslyckats med sitt jobb kanske.
1983 var det slutligen tack och adjö. Då tog SRF-karriären vid på riktigt. Åren på Försäkringskassan avslutades med en fast adress som biträdande föreståndare i Nynäshamn. Och Lars Eisner upplevde aldrig det som att jobba för andra sidan, så att säga.
Jag var väl inte riktigt inblandad i de ärenden där man skulle bedöma förtidspensionering eller så vidare. Sen måste jag ju också säga att det var ju avsevärt mycket enklare. Den som var sjuk blev ju inte ifrågasatt alls på det sätt som de blir idag. När vederbörande visade upp ett läkarintyg, då var det ju liksom klart att nu var det sjukskrivning som gällde. Så att jag kände nog aldrig att det fanns någon motsättning mellan mig och Försäkringskassan och de försäkrade på det sättet som jag antar att det gör idag. Sen var det ju alltid så att man någon gång måste säga att nej, du får inga pengar idag därför att det är inte klart utrett här och så vidare. Någon gång kom ju på att man hade nog skrivit det där läkarintyget själv istället för doktorn. Jag kommer ihåg vid ett tillfälle att vederbörande hade skrivit läkare, alltså stavat fel helt enkelt på läkare. Det var ju rätt graverande. Jag satt som föreståndare i Skogås då och en av tjejerna kom in och visade upp det där läkarintyget. Det var ju så uppenbart så att då gick jag ut och bad att få prata med den här damen och det visade sig mycket riktigt att hon hade skrivit läkarintyget själv. Så det var ju bara att skicka in till centralkontoret så fick de utreda huruvida det skulle lämnas till polisen för eventuellt åtal då.
Hur skulle du beskriva din ledarstil?
Ja, jag är nog... Jag delar gärna med mig. Jag är... lyssnar gärna till andra. Jag är inte rädd för att ta kritik och så vidare. Jag tar gärna emot positiva omdömen också. Men jag tror att jag är rätt demokratisk. Sen kan jag också vara ganska... jag vill ha ordning och reda på saker och ting. Och det kan säkert ställa till för en del som har lite jobbigare med att hålla reda på saker och ting. Så där är jag ganska petig, tror jag. Jag är nog också ganska generös med att se att folk behöver olika saker och försöker också se till att man får det man behöver. Alltså kompetensutveckling eller man får möjlighet att göra saker flera gånger för att man ska lära sig och så vidare.
Vi på Skånes taltidning har ju haft en del med det att göra de senaste 10 åren då, med intervjuer och så vidare, med verksamheten och så. Du vet ju hur man syns och hur man liksom för ut sitt budskap och jag tror aldrig att SRF har varit så mycket med i Sydnytt och sådär som sen du kom in i bilden. Och du är liksom inte rädd för att ta plats och sådär. Och jag envis stod ju med lite bland de här egenskaperna tidigare. Och en del kanske skulle till och med sträcka sig till lite bufflig eller så. Och det här med att ta plats liksom, och se till att ta plats, det kan ju skaffa en både vänner och ovänner kanske. Hur har du upplevt detta?
Jo, men alltså, det är ju helt klart alltså, att syns man så blåser det kring en också. Och det kan blåsa både medvind och motvind. Det är ju den första att medge. Och det har ju blåst en del medvind, men det har också blåst ordentligt motvind, va? Sen är det kanske också så att komma ifrån Stockholm och så komma ner till Skåne och sen så agera på det sättet som jag gör ibland. Det är klart att det kan, vad ska vi säga, väcka ont blod hos en del människor. Nu är det ju så att jag är ju efter så många år, bland annat som chef, så blir man ju rätt hårdhudad. Så att jag tycker nog inte att jag har lidit speciellt mycket av det.
Vad ville du bli när du blev stor då? För jag kan inte tänka mig att vara sig liksom kanslichef eller försäkringskassechef stod liksom högst på önskelistan.
Nej, först ville jag bli kock. Men det avstyrde min mor väldigt snabbt. Därför att hon insåg att det skulle fungera kanske något år eller två. Sen så skulle jag inte klara det längre. Därför att jag skulle se sämre. Hon var ju medveten om det. Sen så ville jag bli journalist.
Sådär.
Och jag var väldigt imponerad av de här utrikeskorrespondenterna. Så det skulle så att säga bli förlängningen av min journalistbana. Att hamna utomlands någonstans och jobba där. Som utrikeskorre då åt Sveriges Radio eller ja, vad det nu kunde vara.
Så man kan det liksom höra den där Lars Eisner för Sveriges Radio i Washington eller
Ja, det hade varit läckert.
Den sociala ådran blommade upp under en folkhögskoleutbildning. Lars ville sen söka till socialhögskolan och då var man tvungen att tenta sig in om man inte hade tagit traditionell studentexamen. Första försöket lyckades inte och planen var då att jobba ett par månader och plugga samtidigt fram till nästa tentatillfälle. Men pluggat blev det inte och vikariatet han fick var på just det, Försäkringskassan. Och där blev han kvar. Över till någonting helt annat som det brukar heta. Namnet Eisner är jag lite nyfiken på.
Min pappa kom som flykting. Min pappa är jude. Eller var jude, han är död nu. Och blev satt på ett av de här tågen för judebarn som gick ifrån Tyskland. I 1939 tror jag det var. Och först så kom han till Danmark och där var han fram till 42. Och sen så var han tvungen att fly därifrån för att då började brinna ordentligt under fötterna på judarna i Danmark också. Och då flydde han med en fiskebåt som packade ner honom och en tjeckisk jude bland fiskelådorna och så transporterades de över till Sverige. Och sen blev han kvar här. Så att Eisner ska egentligen uttalas Eisner. Och det är alltså ett tyskt namn. Tyskt.
Är det någon som gör det? Gör ni själva det?
Nej, vi har försvenskat det rakt av. Så det är Eisner hela tiden.
Men det här judiska arvet, är det någonting som har liksom märkts på något sätt? Eller så?
Nej, alltså min mamma är ju svenska. Så att därmed så är inte jag jude. Det är ju först när mamman till barnen är judinna som du räknas som jude. Nej, det har aldrig. Det enda som var bekymmersamt med att pappa kom från Tyskland, det oberoende av om man var jude eller inte, det var ju att vi fick söka medborgarskap, alla ungarna. Det fick vi inte automatiskt på den tiden, utan det var först när man blev myndig, 21 år, som man fick söka medlemskap. Nej, medborgarskap heter det.
Nu är vi inne på föreningsbiten igen.
Ja, exakt. Nej, det är medborgarskap jag menar.
Men du är uppväxt i Stockholm också och född där, eller?
Jag är född i Ljusdal i Hälsingland. Och sen har mina föräldrar flyttat med ett års mellanrum eller någonting sånt där, via Gävle, Uppsala och till Nynäshamn. Och där har jag växt upp. Och sen flyttade jag som vuxen till Stockholm. Och bodde i Hökarängen.
Och det var då ungefär 10 år sedan som du flyttade till Skåne. För kärlekens skull.
Just.
Men du, hur är det med kärleken nu då?
Ja, just nu är jag singel. Jag tycker inte att det är något kul i och för sig. Men jag menar, det är ingenting att göra åt. Utan det, jag är ju lite sådär att jag gärna har sällskap. Men som sagt, just nu är jag singel.
Efter att intervjun är slut ska Lars Eisner gå och hämta de smörgåsar som ska ätas på kvällens möte i föreningen. Det är SRF Lundabygdens ombud till distriktets representantskapsmöte som ska samlas och förbereda sig. Och Lars är en av dessa. Mer föreningsarbete alltså. Jag tror inte att han någonsin kommer att släppa SRF.
Det tror inte jag heller att jag kommer att göra. jag tycker ju att så länge jag har förmågan, engagemanget och tiden, då tycker jag att det skulle vara skämmigt om jag bara la mig på rygg och sparkade mig trött. Istället för att försöka förbättra situationen för både mig och för andra synskadade. Det är väl först när man möjligen då lägger näsan i väder som man lägger av med SRF också. Eller så får man sitta i himlen. Nej, förlåt, jag kommer inte dit. Nej, det glömde jag. Jag får ju ta repstegen neråt. Men man kanske kan sitta där nere och applådera då. För det som andra gör här på SRF. Jag tycker ju inte att det här är tråkigt. Jag menar, vi har inte alltid framgång och så vidare, va? Men det är bara att ta nya tag. Det är bara att ha tålamod och tålamod och tålamod. För så småningom så kommer droppen att gröpa ur stenen.
SRF-profilen Lars Eisner var månadens ansikte och det var Helena Frank som träffat honom. Vill man höra mera av Lars så har vi sparat ett bonusklipp på vår hemsida där vi får veta vad han saknar mest med att inte se och hur det gick till i hans vilda ungdom. skanestaltidning.se är adressen.